lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
Vi har nu kommit till Lukas evangeliets 21 kapitel. Det är verkligen den profetiska delen av Lukas evangeliet. På samma sätt som det i bergspredikan återges en del olika detaljer, så är samtidigt det mesta gemensamt för både Matteus, Markus och Lukas. Vi ska här se på tre frågor som lärjungarna ställde till Jesus i Matteus 24 kapitel. Angående Jerusalems förstöring, Jesu återkomst och denna tidsålders slut. Och det första, när ska detta hända? Det vill säga att sten inte lämnas på sten. Och andra frågan, vad blir tecknet för din återkomst? Och tredje frågan, denna tidsålders avslutning. I Lukas 21 kapitel som vi i det här programmet ska studera så svarar Jesus på deras första fråga. Lukas tar upp de mest praktiska sidorna med profetian och det ligger inte något mystiskt eller spekulativt i det han skriver. För det mesta av det Lukas skriver är inte längre profetia men historia. Som jag nämnde så handlar den första frågan om templets förestående fall och det inträffade år 70 efter Kristus. Kapitel 21 avslutas med att Jesus tillrättavisar både sadduceer, fariseer och skriftlärda. Därefter varnade Jesus lärjungarna och sa att de skulle ta sig i akt för de skriftlärda. När Lukas direkt efter detta berättar om änkans offer står det som en positiv kontrast till det skriftlärda. Men också när det gäller tidpunkten så kommer denna händelse strax efter att Jesus uttalat domen över det skriftlärda. Vi läser i Lukas kapitel 21, verserna 1 till och med 4. Han tittade upp och såg hur de rika lade sina gåvor i tempelkistan, men han såg också en fattig änka lägga ner 2 kopparslantar. Och då sade han, sannerligen, den där änkan gav mer än alla de andra. Det tog av sitt överflöd och lade det bland gåvorna. Men hon gav i sin fattigdom allt vad hon hade att leva på. I den grekiska grundtexten står det 2 leptoner, som var det minsta av grekiska kopparmynt. Egentligen står det att hon gav av sin brist. Det vill säga, hon hade mindre än vad hon behövde. Men lika väl så gav hon. Hon hade 2 leptoner och gav båda. Hon kunde ha behållit den ena. De 2 leptoner bidrog ju kanske inte så mycket till driften av templet. Men Jesus värderar inte gåvorna på det sättet. Han ser inte på vad vi ger, men på vad vi behåller för oss själva. Det finns människor som borde ge betydligt mer än bara tionde, med tanke på hur rikt Herren har välsignat dem. Oftast är det inte de som har så god råd som offrar mest till församlingsarbetet och missionens stora sak. Kanske du lägger en stor sedel i kollekten och den som ser det säger, han offrar verkligt mycket till församlingens arbete. Men vad säger Gud? Gud ser på hur mycket du behåller för dig själv. Vers 5 och 6. När några talade om templet, hur vackert det var med sin fina sten och sina praktgåvor, sade han, allt detta som ni ser, det ska komma en tid då det inte ska lämnas sten på sten, utan allt bryts ner. när Jesus hade nämnt den fattiga änkan som gav mer än alla de rika, så säger någon av dem som hört detta: se på detta tempel. Se alla rikedomar, alla värdefulla utsmyckningar och stenar. Herodes den store hade ju till exempel skänkt en vacker vinstock av guld som hängde över templets ingång. Ja, världens rikdom imponerar tydligen människan. Men såg de det verkligen? Vad är rikedom? Den dagen då dessa glittrande fasader faller och all härligheten lagts i grus. Som det heter i sången: vad hjälper din rikdom och jordiska skatt när själen går in i den eviga natt? Jesus ser på templets glittrande byggverk och säger att dessa glittrande fasaders framtid det är att det ska inte lämnas sten på sten. Det ska förgå allt sammans. Och vers 7. Då frågade de honom: mästare, när sker detta? Och vad blir tecknet på att det börjar? Vi ser att i parallelltexterna i Matteus och Markus så fokuseras det på de två sista frågorna man ställde till Jesus. Vad blir tecknet på din ankomst och denna tidsålders slut? Matteus fokuserar på Kristi återkomst och beskriver först och främst svaret på den frågan. Medan Lukas fokuserar på Jerusalems kommande förstöring, händelsen då det inte ska lämnas sten på sten. Även om det här är en del av Jesu undervisning på Oljeberget, så är det sannolikt att han besvarade lärjungarnas första fråga. Och så, senare, när de återkom till Oljeberget och lärjungarna frågade honom om detaljerna, så gav han dem ett mera uttömmande svar som vi återfinner i Matteus evangelium. Helt säkert så gav Jesus sin undervisning om och om igen, för repetition är lärandets hemlighet. Och vers 8. Han svarade: se till att ni inte blir vilseledda. Många kommer att uppträda under mitt namn och säga: det är jag, och tiden är nära, men följ dem inte. Jesus börjar alltså med en förmaning om att vara vakna så att de inte blir förda vilse. För tiden skulle karakteriseras av mer än en falsk messias och även falsk Kristusförkunnelse. Det var falsk Kristusförkunnelse redan på denna tid. Liksom det idag finns sådana som hävdar sig ha övernaturliga krafter. Och även om de talar en hel del om Jesus, så sätter de sig själva i hans plats på ett raffinerat sätt, och de bedrar många. Det är en hel del falsk religion och falsk Kristusförkunnelse som florerar i vår tid. Se till att ni inte blir vilseledda, säger Jesus.
En gång skall evighetens morgon gry, då brudeskaren genom brusten sky, från jordens mörka dal till himlens ljusa tal, på Guds befallning kallas hem till bröllopsfest. Och glömmes allt som har på jorden lämnat kvar, när väl jag hunnit dit jag längtat mest. När genom pärleporten jag ska gå, att ur Guds egen hand den gyllne kronan få, då har jag gått till slut den väg han stakat ut.
Landen gick ändå. Lukas 21, verserna 9 och 10. När ni får höra om krig och oroligheter så tappa inte besinningen. Detta måste först hända, men det är ännu inte slutet. Och han sade till dem, folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. Krig, det är ett annat kännetecken på denna tidsålder och ska förekomma mer och mer mot slutet av tidsåldern. Som det står i Första Thessalonikerbrevet 5:3. Just när folk säger allt är lugnt och tryggt, då kommer katastrofen lika plötsligt som verkarna när en kvinna ska föda, och det slipper inte undan. Och vi är nu i den period som ska kännetecknas av krig, till dess Herren Jesus kommer igen. Och vers 11. Det blir svåra jordbävningar och pest och hungersnöd på den ena platsen efter den andra. Förfärliga ting ska ske och väldiga tecken visa sig på himmelen. Jordbävningar och naturkatastrofer har förekommit tidigare. Men mot denna tidsålders slut ska det förekomma mer och mer. Och vi läser vers 12 till och med 15. Men innan allt detta händer ska man gripa er och förfölja er. Man ska överlämna er åt synagogorna och kasta er i fängelse och dra er inför kungar och ståthållare för mitt namns skull. Då får ni tillfälle att vittna. Lägg bara på minnet att ni inte ska förbereda några försvarstal. Ty jag ska ge er ord och visdom som era fiender inte kan stå emot eller vederlägga. Innan allt detta händer, det vill säga innan den tiden kommer, det visar oss att orden i verserna 12-15 speciellt gäller apostlarna och nationen Israel innan Jerusalems ödeläggelse. Det betyder inte att texten i vidare mening inte skulle gälla oss. Jesus har ju själv sagt till alla sina lärjungar i Johannes 15, verserna 18 och 19. Om världen hatar er, kom då ihåg att den har hatat mig före er. Om ni tillhörde världen, skulle världen älska er som sina egna. Men nu tillhör ni inte världen, utan jag har kallat er ut ur världen och därför hatar världen er. Man kan nog säga att man tror på Gud eller Jesus utan att få några problem med det. Men den som vill leva annorlunda än denna värld, leva ett heligt liv, han blir hatad i världen. Som Jesus säger i Andra Timoteusbrevet 3:12. Så kommer var och en som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Och det är verkligen sant. Vi läser verserna 16 till och med 20. Ni ska bli förrådda till och med av era föräldrar och syskon och släktingar och vänner. En del av er ska man döda och ni ska bli hatade av alla för mitt namns skull. Men inte ett hår på ert huvud ska gå förlorat. Genom att hålla ut ska ni vinna ert liv. När ni ser Jerusalem omringat av härar, då ska ni veta att dess ödeläggelse är nära. Kom ihåg att lärjungarnas fråga var, när ska detta ske? Att sten inte ska lämnas på sten. Och det skedde när Titus armé omringade Jerusalem och besegrade staden år 70 efter Kristus. Alltså knappt 40 år efter att Jesus säger detta. Och jag tror att många av dem som hörde detta kom ihåg hans ord. När inte bara tempelmuren, men hela Jerusalem förstördes. Och så sa de, detta är dagen som Herren Jesus talade om. Och detsamma ska ske när Jesus kommer igen. Och då ska vart knä böja sig och varje tunga bekänna: Jesus är Herre. När de ser krigshärarna omringa Jerusalem ska de veta att stadens ödeläggelse är nära. Så ger Jesus följande råd, verserna 21 till och med 24. Då måste de som bor i Judén fly upp i bergen. De som är inne i staden ska lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. Ty detta är vedergällningarnas tid, när allt i skriften blir uppfyllt. Ve dem som väntar barn eller ammar i den tiden. Stor nöd ska komma över landet, och vrede ska drabba detta folk. Det ska falla för svärdshugg och föras bort som fångar till hedna folken, och Jerusalem ska trampas ner av hedningarna tills hedningarnas tid är förbi. Efter 4 månaders belägring intog den romerske härföraren Titus staden Jerusalem och krossade den fullständigt. Den judiske historieskrivaren Josefus, han beskriver den fruktansvärda belägringstiden. Under stadens isolering dog folk som flugor och kastades över stadsmuren. Undernäring, bristsjukdomar och kaotisk desperation, där mödrar faktiskt åt sina barn. Och många av dem som inte hunnit fly ut ur staden gick en fruktansvärd död till mötes. De som stannade trots varningen dog antingen svältdöden eller såldes som slavar. Även om Israel återfick landet 1948, så är hedningarnas tid ännu inte förbi. Sedan sommaren 1967 har Israel visserligen kontroll över hela Jerusalem, också den östra delen som tidigare var i Jordaniens händer. Men Jerusalem trampas ännu ner under hedningarnas fötter. Det står fortfarande en islamsk moské på helig plats. Och det kommer att vara så helt tills hedningarnas tid är förbi. Så exakt är Guds ord. Och än en gång tecknar Jesus en miniatyr av vad som ska ske i den yttersta tiden. Det kommer alltid att finnas folk som säger: det kan inte ske här. Det är inte möjligt. Det kommer aldrig att hända. Det hände år 70. Historien kan bevittna det. Jesus sa att det skulle ske, och det skedde. Han sa att det skulle ske igen, och jag vet att hans ord skall gå i uppfyllelse. Frågan är inte om det kommer en domens dag, för den kommer, det kan du lita på. Men frågan är: vad händer med dig den dagen? Efter detta så talar Jesus om sin återkomst. Lukas 21, verserna 25 och 26. Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Ty himmelens makter skall skakas. Det finns de som hävdar att detta är en bild av situationen idag. Men då måste jag, för att använda ett ganska vanligt uttryck, säga: det här är bara början. Eller som de säger i Amerika, you ain't seen nothing yet. Jag är klar över att det råder fruktansvärda förhållanden på vår arma jord idag. Krig, hungersnöd, naturkatastrofer och politiska kriser och social nöd. Men om du tror att vi upplever denna profetias uppfyllande nu, så tror du fel. Det är bara början. Den värld som förkastat Gud går långt värre tider till mötes. Och det är nära förestående, för att det går mot vår tidsålders avslutning, det är uppenbart. Vers 27. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. Kristi återkomst kan ske när som helst. Allt händer så fort i vår tid. Och det sker så många katastrofer att vi har blivit avtrubbade. Innan vi vet ordet av kan Kristus hämta sin brud. Vers 28. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, till befrielse närmar sig. Jag ska inte försöka spekulera över hur långt vi har kommit i den almanacka som Fadern alena känner helt och fullt. Men vad jag med säkerhet kan säga är att min förlossning och frälsning, den är nu närmare än den gången jag kom till tro. Och jag vet att Jesus kommer för att hämta mig och alla dem som tagit sin tillflykt till honom. Vers 29-31. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När det börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Här vill jag citera ett ord ifrån Hosea 9, vers 10. Som druvor i öknen fann jag Israel. Jag såg era fäder som förstlingsfrukter på ett fikonträd. Då det börjar bära frukt. Och i Jeremia 24, de fem första verserna. Herren lät mig se följande syn. Jag fick se två korgar med fikon uppställda framför Herrens tempel. Och det var efter det att Nebukadnessar, kungen i Babel, hade fört bort från Jerusalem Jekonja, Jojakims son, kungen i Juda. Likaså Judas furstar tillsammans med timmermän och smedarna och låtit dem komma till Babel. I den ena korgen fanns mycket goda fikon, sådana som fikon från förstlingsskörden är. Och i den andra korgen fanns mycket usla fikon, så usla att det inte kunde ätas. Och Herren sade till mig, vad ser du, Jeremia? Jag svarade, fikon. Och det goda är mycket goda, men det usla fikonen är mycket usla, så usla att det inte kan ätas. Och Herrens ord kom till mig, han sade, så säger Herren, Israels Gud. Som man med välbehag ser på det goda fikonen, så vill jag med välbehag se till det bortförda av Juda, dem som jag från denna plats har sänt bort till kaldéernas land. Fikonträdet symboliserar nationen Israel. Israel är visarna på Guds urtavla. Vi läser i vers 31 igen tillsammans med vers 32. På samma sätt vet ni, när ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Detta släkte, eller denna generation. Det kan peka på människosläktet som vuxit upp efter syndafloden, då alla med undantag av Noa och hans familj utplånades. Och då kan texten här i vers 32 betyda att ingen liknande straffdom ska gå över människosläktet förrän den slutliga, eviga domen. Men det kan också tala om att i den sista tiden ska allt utvecklas så snabbt och allt hända i ett så uppjagat tempo att många av dem som ser början på dessa händelser också ska uppleva att se slutet. Personligen tror jag på det senare alternativet. Och Jesus säger i vers 33: himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Och det vill jag gärna få säga som mitt personliga vittnesbörd. Jag är så glad att jag en dag fick uppleva att sanningen om frälsningen, Messias, Guds son, uppenbarades för mitt hjärta. Och hör detta, du modlösa människa. Det finns ett ord som ska bestå när allting annat faller. Det finns ett rike som inte bedrar sina medborgare. Det finns ett blod som renar oss från alla våra synder och missgärningar. Det finns ett liv som har övervunnit döden. Och det finns en seger som har övervunnit världen. Världen och dess lusta ska förgå, men Guds ord ska aldrig förgå. Och den som tror på honom som uppenbaras i ordet ska uppleva sanningen i Jesu ord. Den som tror på mig ska leva även om han dör. Och vi läser från vers 34. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Ge inte upp, men ge allt till Gud. Låt inte tidsandens behagliga sockerlösning vagga dig till sömn. Låt ditt hjärta dagligen upplysas av studiet av Guds ord. Låt inte ditt sinne fördunklas av synden. Vakna upp så att din själ inte för evigt går förlorad. Är inte ditt liv värt någonting för dig? Det är sant att Gud inte behöver dig, men det är lika sant att du behöver Gud. Och för Gud är du så mycket värd att han har sänt sin enda son för att du ska tro på honom och inte gå förlorad men få evigt liv. För Gud sände inte sin son till världen för att döma dig, utan för att du skulle räddas genom honom. Min vän, hör Guds ord, läs Guds ord och tro Guds ord. Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.